Välkommen ska du vara, Isalova. Idag kör vi en specialare, bara för dig.
Ja, precis.
Vi har fått ditt pluggmaterial till kemiprovet och tänkte, vi går igenom det ihop. Försöker reda ut begreppen lite och ja, kanske hitta de där aha-ögonblicken.
Exakt. Kemi kan ju kännas lite knepigt ibland. Men när man väl börjar se mönstren, alltså då blir det faktiskt riktigt spännande.
Verkligen.
Så vi ska kika på allt från hur atomer hänger ihop och varför de beter sig som de gör, till ja, hur kemi faktiskt används för att lösa framtidens problem.
Mm.
Allt baserat på frågorna du jobbar med. Målet är ju att du ska känna dig lite mer peppad och redo för provet sen.
Precis. Vårt uppdrag idag är att göra kemin lite mindre abstrakt och lite mer, ja, greppbar. Vi går igenom ditt material, bryter ner det viktigaste och försöker koppla det till saker du kanske redan känner igen.
Mm-hmm.
Så häng med nu när vi packar upp atomernas värld. Först ut då, vad är det egentligen som håller ihop allting? Bindningar.
Ja, kemiska bindningar, det är ju själva grunden. Det handlar om hur atomer liksom interagerar med varandra.
Okej.
Och det drivs ofta av deras strävan efter att få ett fullt yttre elektronskal. Ett stabilt läge helt enkelt.
Just det, stabilitet.
Precis. Och ditt material tar upp tre huvudtyper. Den första är molekylbindning, eller kovalentbindning som det också heter.
Kovalentbindning? Det låter lite krångligt.
Ah, tänk på det som samarbete. Två atomer inser att de båda kan få det där stabila elektronskalet genom att dela på ett eller flera par elektroner.
Okej.
Okay. De sitter liksom ihop för att båda tjänar på det. Som i vatten, H2O, där syre delar elektroner med två väteatomer, eller koldioxid, CO2, och metan, CO4, som nämns i ditt underlag.
Så atomerna hålls ihop i små paket, molekyler.
Exakt, diskreta paket, ja.
Okej, dela elektroner, som ett grupparbete där alla bidrar, fattar. Vad är nästa typ då?
Jonbindning. Här är det mindre samarbete och mer en överföring kan man säga. En atom ger bort en eller flera elektroner till en annan.
Ge bort?
Ja. Tänk dig natrium, Na, och klor, Cl. Det är ju grundämnena i vanligt koksalt, NaCl, som du har i fråga 6.
Just det, koksalt. Hur funkar det då?
Jo, natrium har en enda elektron i sitt yttersta skal. Den vill den gärna bli av med för att få ett fullt skal innanför.
Okej.
Okay. Och klor, å andra sidan, saknar bara en enda elektron för att få ett fullt yttre skal. Så den tar tacksamt emot natriumets elektron.
Aha. Och när det händer,
ja,
då blir natriumatomen av med en negativ laddning så den blir positivt laddad. Och kloratomen får en extra negativ laddning och blir negativ.
Bingo, precis. De blir joner, Na plus och Cl minus.
Mm.
Och eftersom motsatta laddningar dras till varandra.
Som magneter typ?
Exakt, som små magneter så klickar de ihop sig väldigt starkt. Det är själva jonbindningen, en elektrisk attraktion mellan positiva och negativa joner.
Okej. Okay.
Och den skapar inte enskilda molekyler på samma sätt, utan stora ordnade kristallstrukturer. Så här hoppar elektronen liksom från den ena till den andra.
Från samarbete till en slags elektronstöd som slutar med stark attraktion. Intressant. Och den tredje typen då?
Metallbindning.
Mm.
Den är lite annorlunda. Tänk dig ett helt gäng metallatomer, säg en järnbit. Istället för att varje atom håller stenhårt i sina yttersta elektroner,
ja,
så släpper alla atomerna iväg dem till ett gemensamt, ja, ett hav eller moln av elektroner som omger alla atomkärnorna.
Ett elektronmoln. Låter lite flummigt.
Ha, ja, men det är en bra bild. Ett hav av lättrörliga elektroner som delas av alla atomerna i hela metallbiten.
Aha.
Och det är det här som gör metaller så speciella. Det förklarar varför de leder ström så bra. Elektronerna kan ju lätt flyta genom molnet. Och värme också.
Mm.
Och varför de ofta är formbara och har den där typiska metallglansen.
Okej, så tre sätt för atomer att hänga ihop. Dela, molekyl, ge och ta, jon, och sen alla delar på allt, metall. Det förklarar ju en hel del.
Precis.
Då dyker vi ner i kemins stora karta, periodiska systemet. Alltså det är som en fusklapp för hela kemin nästan. Fråga 3 handlar om grupper och perioder.
Verkligen en genialisk uppfinning. Grupperna, det är de lodräta kolumnerna. Och det smarta är att alla grundämnen i samma grupp har samma antal valenselektroner.
Valenselektroner, det var de yttersta, va?
Exakt, elektronerna i det yttersta skalet. Och eftersom det är just valenselektronerna som bestämmer hur en atom reagerar kemiskt,
så har ämnen i samma grupp liknande egenskaper.
Precis. De är som en kemisk familj, kan man säga. De beter sig på liknande sätt.
Coolt. Och perioderna då? De vågräta raderna?
De visar hur många elektronskal atomerna har. Om ett ämne är i period 2 så har det 2 skal. I period 3, 3 skal och så vidare.
Okej.
Okay. Så systemet organiserar ämnena både efter deras familjelikheter, grupperna, och deras storlek eller energinivå, kan man säga, perioderna.
Då kollar vi på några specifika familjer. Fråga 2 handlade om alkalimetallerna. De ligger i grupp 1, längst till vänster i systemet. Vad kännetecknar de?
Ja, precis.
Jo, ditt material säger att de är mjuka. Man kan tydligen skära i natrium med kniv.
Japp, det stämmer.
Och lätta. Men framförallt är de extremt reaktiva. Varför det?
Ja, varför tror du? Titta på deras position. Grupp 1. Vad betyder det?
En valenselektron.
Exakt. En enda valenselektron. Och de vill ju, som vi sa, ha ett fullt yttre skal. Så de vill desperat bli av med den där ensamma elektronen för att få ett stabilt, fullt inre skal istället.
Jaha.
Denna iver att ge bort en elektron gör dem otroligt reaktionsbenägna. Särskilt med ämnen som gärna tar emot elektroner.
Som, vänta nu, halogenerna. Fråga 4 nämnde de. De ligger i grupp 17, nästan längst till höger.
Helt rätt.
Brom, BR och astat, AT, var exempel från din lista. Och klor, CL, känner vi ju igen därifrån också. De är icke-metaller och också superreaktiva, står det.
Och deras reaktivitet har en slags spegelvänd förklaring. Grupp 17 betyder att de har, hur många valenselektroner?
7.
Precis, 7. De behöver alltså bara fånga in en enda till elektron för att få ett fullt, stabilt yttre skal med 8 elektroner.
Ja.
Så de är lika ivriga att ta emot en elektron som alkalimetallerna är att ge bort den.
Men då är ju en alkalimetall vill ge bort 1 och en halogen vill ta upp 1. En perfekt matchning. Som Na och Cl i koksaltet vi pratade om.
Exakt. Det är därför de reagerar så kraftigt med varandra och bildar stabila jonföreningar som salt.
Det är ju fascinerande hur positionen i systemet direkt avslöjar så mycket om ett ämnes personlighet, liksom.
Verkligen. Det handlar om att uppnå den där stabiliteten med fulla elektronskal. Det är det som driver nästan all kemi.
Okej. Okay. Från systemets stora bild till små variationer inom ett och samma grundämne. Fråga 5 handlade om isotoper. Vad är grejen med dem?
Isotoper, ja. Det är olika versioner av samma grundämne. Tänk så här. Det som definierar ett grundämne, det är antalet protoner i atomkärnan.
Okej. Okay.
Väte har alltid en proton, kol har alltid 6 protoner och så vidare. Det är som ämnets ID-nummer. Men antalet neutroner i kärnan, de kan faktiskt variera.
Jaha.
Atomer som har samma antal protoner men olika antal neutroner, de kallas isotoper av varandra.
Är det typ som olika modeller av samma bil, samma märke, alltså antal protoner men lite olika utrustning, antal neutroner?
Haha, ja, det var en bra liknelse. Väte är ett klassiskt exempel. Vanligt väte har en proton och 0 neutroner.
Mm.
Tungt väte, som kallas deuterium, har en proton och en neutron. Och supertungt väte, tritium, har en proton och 2 neutroner.
Wow!
Alla är fortfarande väte, kemiskt sett, men de väger olika mycket. Och tritium är dessutom radioaktivt.
Radioaktivt? Oj, men varför ska vi bry oss om isotoper? Är de bara någon slags kuriosa?
Absolut inte. De är otroligt användbara, faktiskt. Just för att de har lite olika egenskaper, som massa och ibland stabilitet. Ditt material nämner 2 viktiga användningar. För det första, åldersbestämning med kol-14-metoden.
Den har man ju hört talas om. Vikingaskepp och mammutar och sånt där.
Precis. Kol-14 är en radioaktiv isotop av kol som finns naturligt i atmosfären och tas upp av allt levande.
Okej.
Okay. När en växt eller ett djur dör slutar den ta upp nytt kol. Och det kol-14 som redan finns i organismen börjar sönderfalla i en känd konstant takt.
Jaha.
Så genom att mäta hur mycket kol-14 som finns kvar i ett gammalt träföremål eller ett ben kan forskare räkna ut hur gammalt det är. Det är som ett fönster bakåt i tiden.
Riktigt coolt. Och det andra exemplet då?
Medicinsk användning. Vissa radioaktiva isotoper kan användas som spårämnen i kroppen. Man kan följa dem med speciella kameror för att se hur olika organ fungerar eller för att upptäcka sjukdomar.
Oj.
Ibland används de till och med för att behandla sjukdomar som cancer genom att strålningen riktas mot tumören. Så små skillnader i atomkärnan, antalet neutroner, kan ge oss verktyg för att förstå det förflutna och ja, bota sjukdomar. Ganska häftigt, va?
Verkligen. Otroligt. Okej, nu tillbaka till metallerna. Vi pratade ju om metallbindningens elektronhav.
Mm.
Men alla metaller är ju inte likadana. Fråga 7 tog upp ädla och oädla metaller. Vad är skillnaden där?
Det handlar om deras reaktivitet igen. Deras villighet att reagera med andra ämnen. Och då särskilt syre.
Okej.
Ädla metaller som guld och Ag och silver, Ag, är kemiskt ganska skygga eller stabila. De reagerar inte lätt med sin omgivning. De oxiderar inte, alltså rostar, eller ärgar knappt alls.
Ah, det är därför de funkar så bra i smycken och mynt. De håller sig fina.
Precis, de behåller sin lyster, de är motståndskraftiga.
Och då oädla metallerna då?
De är mer reaktionsbenägna. Järn, Fe, zink, Z, aluminium, Al, de reagerar lättare med syre och fukt i luften.
Och den reaktionen kallas oxidation?
Ja, och för järn kallar vi ju resultatet för rost, den där rödbruna beläggningen.
Detta leder oss ju perfekt till fråga 8. Varför rostar en cykel snabbare på västkusten än i invandet? Det känns ju logiskt, men vad är kemin bakom det egentligen?
Ja, det är två stora bovar på västkusten. Fukt och salt. Rost, alltså när järn reagerar med syre och bildar järnoxid, behöver vatten för att ske effektivt. Och luften vid kusten är ju oftast fuktigare.
Mm, det stämmer.
Men saltet från havet gör det hela mycket värre. Saltvatten leder elektriskt ström mycket bättre än vanligt rent vatten. Det är en elektrolyt som det heter.
Okay.
Och själva rostprocessen är faktiskt en elektrokemisk reaktion. Det flyttas elektroner. Saltvattnet fungerar då som en slags motorväg för de här elektronerna och sätter rejäl fart på hela rostandet.
Så fukt plus salt är lika med turborost. Bra att veta när man parkerar cykeln där.
Absolut.
Och snabbt om fråga 12. Att smida metall. Vad betyder det?
Det är en klassisk metod för att bearbeta metall. Man värmer upp metallen tills den blir mjuk och formbar.
Glödande, liksom.
Ja, ofta glödande. Sen bankar eller pressar man den till den form man vill ha. Tänk dig en smed som står och hamrar på ett glödande järnstycke vid ett städ. Det är att smida.
Förstått. Klassiskt hantverk. Nu, ett litet sidospår här med en minnesregel i fråga 9. Pank. Vad är hela friden i det?
Haha. Ja, kemister gillar ibland såna här små knep för att minnas saker.
Tydligen.
Pank är en ramsa för att komma ihåg några icke-metaller som är vanliga när man bildar syror.
Jaha.
P står för fosfor, som är fosforsyra. A för astat, det är ju en halogen. De bildar också syror. N för kväve, som är salpetersyra. Och K för kol, som är kolsyra.
Okej. P, A, N, K.
Precis. Bara ett litet verktyg för minnesbanken, inget mer komplicerat än så.
Okej. Pank för syrabildande icke-metaller. Noterat. Från sådana där minnesregler till banbrytande modern kemi. Fråga 10 handlar om hybridprojektet. Det låter viktigt. Vad går det ut på?
Ja, Hybrit är ett superintressant svenskt projekt faktiskt. Målet är att revolutionera stålindustrin.
Oj. Hur då?
Jo, traditionellt sett så använder man ju kol och koks för att reducera järnmalm. Alltså ta bort syret från järnmalmen i stora masugnar för att få fram rent järn som sen blir stål.
Mm-hmm.
Problemet är ju att den processen släpper ut enorma mängder koldioxid, CO2.
Ja, det har man ju hört. Klimatpåverkan och så.
Precis. Och Hybrids lösning är att ersätta kolet med vätgas.
Vätgas istället för kol?
Japp. Istället för att kol, C, reagerar med syret, O, i järnmalmen, typ FeO eller Fe2O3, och bildar koldioxid, CO2,
ja,
så låter man vätgas H2 göra jobbet. Vätgas reagerar med syrat och bildar... vadå?
Vänta. H2 och O. Det blir vatten, H2O.
Exakt. Rent järn och vattenånga istället för järn och koldioxid.
Wow.
Det möjliggör alltså tillverkning av, som det står i ditt material, 1. järn och 2. fossilfritt stål. Om vätgasen dessutom produceras på ett hållbart sätt, då blir ju hela kedjan mycket, mycket klimatsmartare.
Det låter ju helt fantastiskt. En potentiell game changer, som man säger.
Verkligen, för en så tung industri som stålindustrin.
Men varifrån ska all den där vätgasen komma då? Det behövs väl massor?
Bra fråga. Och där kommer fråga 11 in i bilden. Elektrolys.
Elektrolys, okej. Okay.
Det är en process där man använder elektrisk ström för att tvinga igång en kemisk reaktion som inte sker av sig själv, alltså inte spontant.
Tvinga igång?
Ja, man kan till exempel använda el för att dela upp vattenmolekyler, H2O, i deras beståndsdelar, vätgas, H2 och syrgas, O2.
Aha, så man kan göra vätgas till hybridprojektet med hjälp av el och vanligt vatten?
Där elektricitet tvingar molekyler att göra som vi vill, så att säga.
Och elektrolys används till mer än bara vätgasproduktion, enligt materialet.
Ja, precis. Det andra stora användningsområdet som nämns är ytbehandling. Kallas också elektroplatering.
Ytbehandling?
Mm. Man kan använda elektrolys för att lägga ett tunt, fint lager av en metall på ytan av ett annat föremål. Antingen för att skydda det eller för att göra det snyggare.
Ge ett exempel.
Tänk att man försilvrar mormors gamla nysilverbestick så de blir blanka och fina igen. Eller att man förkromar stötfångare på bilar för att skydda mot rost och få den där blanka ytan.
Aha, då förstår jag. Man klär på ett föremål med ett tunt metallskikt med hjälp av el.
Exakt.
Så elektrolys är både för att typ skapa nya ämnen som vätgas och för att förbättra material vi redan har. Ett väldigt mångsidigt kemiskt verktyg.
Verkligen. Det knyter ihop mycket behovet av energi, kemiska reaktioner och materialteknik. Spännande område.
Okej, Isalova, då har vi faktiskt tagit oss igenom en hel del nu. Känns det okej?
Vi har betat av mycket.
Ja, från de där grundläggande sätten atomer sitter ihop bindningarna till kartan över alla grundämnen, periodiska systemet och varför deras plats där spelar så stor roll.
Mhm.
Vi har kikat på isotopernas lite dolda superkrafter, varför vissa metaller är ädla och andra envisas med att rosta vid kusten.
Haha, ja.
Och hur modern kemi faktiskt jobbar på att skapa fossilfritt stål med hjälp av vätgas och den där elektrolysen.
Förhoppningsvis känns pusselbitarna lite tydligare nu. Kom ihåg att mycket, mycket handlar om elektronerna i det yttersta skalet, valenselektronerna.
Just det.
Deras antal och atomens strävan efter att få ett fullt stabilt skal styr både bindningar och reaktivitet. Försök se de här sambanden, det är nog nyckeln.
Precis. Allt hänger ihop på ett ganska logiskt sätt när man väl börjar se mönstret, eller hur?
Verkligen. Och du, Isalova, som en sista tanke att kanske fundera lite på inför provet.
Mm.
Vi såg ju att alkalimetallerna i grupp 1 är superreaktiva för att de så gärna vill ge bort en elektron. Och halogenerna i grupp 17 är superreaktiva för att de så gärna vill ta upp en elektron.
Ja.
Vad tror du då om grundämnena som ligger där mitt emellan i periodiska systemet? Tänk till exempel på övergångsmetallerna i mitten eller ämnena i grupp 14 som kol finns i. Är de lika desperata att ge eller ta elektroner?
Mm. Förmodligen inte.
Nej, förmodligen inte, eller hur? Fundera lite på varför de kanske är mer lagom reaktiva eller kan göra lite både och, som att dela elektroner. Att tänka på de här trenderna över hela systemet, det kan ge en ännu djupare förståelse.
Bra tanke att ta med sig. Stort, stort lycka till på provet nu, Isalova.
Ja, lycka till.
Vi håller tummarna hårt för att du känner dig trygg och kan visa vad du går för. Kör hårt!